Jag förstår ju att så här, ingen annan som kommer göra det jobbet. Alltså, det är ju upp till oss föräldrar, ledare att se till att skapa en framtid för våra barn.
Hej och hjärtligt välkommen till Päronsnacket, podden där jag, Klara Maria Mach, intervjuar framgångsrika föräldrar om hur de egentligen får ihop allt. Vi päronsnackar om allt från föräldraskap och karriär till balans, men även hur man får livet att fungera. Ja, så nu kickar vi igång. Varmt välkommen! Dagens gäst är Azra Osmancevic, som tidigare varit VP Operation Nordics på Viaplay Group och medgrundare av legal tech-bolaget Justice. I år rankades hon som nummer ett på ledarnas årliga lista över Sveriges främsta kvinnliga ledare. År 2022 tilldelades hon utmärkelsen Digital Leader of the Year vid Nordic Women in Tech Awards och utsågs även till en av Sveriges 10 främsta talanger inom vertikalen Legal Services, som är en del av Nova 111-listan. Förutom det är hon även ängelinvesterare, styrelseproffs och grundare av Femtorship, ett mentorskapsprogram för unga kvinnor. I dagens avsnitt så snackar vi om prioriteringar av tid, för tiden är ju knapp och prioriteringarna är alltid med barn. Vi går in på ledarskap, både i föräldraskap och karriär, samt vikten av hunger och drivet hos barn. Och självklart går vi in på hennes passion för kvinnor och mentorskap. Så varmt välkomna till dagens avsnitt. Hej Azra, varmt välkommen till Päronsnacket.
Hej, tack snälla, så kul att vara här.
Men jag tänker så här, ska vi kicka igång med 5 snabba frågor för att se vem du är?
Shoot.
Så ordning och reda eller ordning via kaos?
Åh, jag har noll problem med kaos, men jag styr alltid upp det, så jag skulle ändå säga ordning och reda.
Ja, gå på kurs eller learning by doing?
Learning by doing.
Sova på saken eller ta snabba beslut?
Uff, bägge.
Ja.
Ta snabba beslut.
Snabba beslut. Semester hemma eller utomlands?
Hemma.
Träna eller vila i soffan?
Träna, 100%.
Oj, det är så pass. Du vilar aldrig.
Ja, jag vilar, men det är definitivt träna av de två.
Har du någon speciell träningsform då som är din grej?
Nej, men jag går på gym och så försöker jag dela upp liksom, passet så att det är liksom, hälften kondition, hälften styrka.
Så snart så kommer vi se dig som en så här proteinpumpare.
Exakt. Nej, den delen har jag faktiskt inte kommit till än.
Ja. Men om vi säger så här då. Du arbetar som affärsutvecklingschef på Viaplay. Du driver även företag. Du är affärsängel, styrelseproffs. Samtidigt så är du också tvåbarnsmamma. Hur hinner du?
Ja, det här är kanske den vanligaste frågan man får. Men jag tror att det kokar ner till prioriteringar, såklart. Sen så har det ju inte liksom funkat på det här sättet alltid, utan om vi bara backar liksom några år så hade jag ju inte heller de positionerna jag har idag, som är mer liksom operativa. Det känns som att hundåren på ett sätt är över, vilket gör att jag har mycket mer flexibilitet med min tid. Så att jag tror att jag blivit liksom dels den grejen att man liksom klättrat i karriären, men sen också att jag har blivit bättre och bättre på att prioritera genom åren och förstå vilka 20% som ger mest liksom utfall ger liksom 80% av resultatet. Så att jag har blivit bättre på att lägga tid på rätt saker också.
Men hur gör du det? Liksom, planerar du kalendern? Är det mer att det blir liksom att, ja, men som vi pratade precis innan inspelningen, man vet ju aldrig när det kommer vabb eller liknande.
Exakt. Nej, men vobba är ju en del av livet nu, liksom, de senaste 4 åren. Men jag försöker planera så gott jag kan. Och sen just det här med att jag upplever också att det har funkat att ta med barnen på det jag behöver göra oftast. Så
ja,
vi är
men
tacksam
berätta.
På det sättet också. Ja, men så bara igår. Jag skulle ha möte med en advokatbyrå. Jag skulle ha möte med externa produktionsbolag. Jag skulle ha möte med mitt egna bolag. Och juni då, min 4-åring, hon fick följa med. på alla de här mötena. Och däremellan så var vi ute och cyklade i Humlegården och vi käkade ihop tillsammans på någon restaurang. Alltså, så att jag försöker liksom pussla ihop det.
Men tycker du att jag, för att jag märkte ju det ganska tidigt när jag hade, jag började jobba ganska tidigt, vilket jag kanske ångrar. Men folk var liksom ändå ganska okej med att man tog med barn på möten och på annat liksom.
Ja, absolut. Jag har aldrig upplevt att det har varit något problem, utan det är välkomnat. Gud vad kul att det är en liten tjej med här. Sen så beror det ju såklart på vilket möte det är. Jag har ju även en sambo som jag kan pussla med. Så är det liksom ledningsgruppsmöte eller podd eller lite annat, då blir det ju sambo som får ta. Eller så får man skjuta upp.
Ja, men precis. Och det är väl typ det som har blivit på något sätt. Jag vet inte om du känner likadant, men att man på något sätt förut så var man ju så stressad att man behövde hinna allt. Allt inom de här liksom timmarna som dagen var. Och sen så, nu har man blivit lite mer, det är okej att skjuta upp. Det är okej att inte göra allt på något sätt.
Ja, ja men verkligen. Och det är det som är grejen också. Alltså hur ofta är det brinner i knutarna då? Ja. Typ aldrig. Nej. Alltså det mesta går ju att skjuta på. Det ska ju vara riktigt liksom viktigt för att man inte ska kunna skjuta på någonting. Och det händer ju inte särskilt ofta.
Nej, nej men precis. Och jag tänker så här, för att jag har ju också fått se ganska mycket på när du har delat på sociala medier att du också fått väldigt mycket priser för ditt ledarskap. Och du är ju väldigt ung om man jämför med många andra som har varit med på dina listor. Du är ju en fantastisk förebild för andra. Men har ditt liksom föräldraskap och även karriärresan skapat dig till den ledaren du är idag?
Ja, men jag skulle nog säga att jag känner personligen att det är väl först när jag blev mamma som man kanske blev ett riktigt kap för liksom, arbetsgivaren. Jag har alltid tyckt att jag liksom alltid har varit effektiv, hög energi och liksom kan execute på saker. Och få mycket gjort på kort tid. Men jag tycker att den delen har ju blivit ännu bättre sen man fick barn. Och det var ju just det här vi pratade om i början. Man har blivit ännu bättre på prioriteringarna. Veta att så här, okej, de här, inga möten nu utan att vi faktiskt ska fatta beslut. Det har gjort, föräldraskapet har gjort att man har fått tagit bort mycket av sånt som liksom har kunnat skvalpa runt tidigare. Nu finns det liksom inte den tiden längre riktigt.
För det är lite så här, tar man möten eller tar man grejer som liksom inte ger så mycket tillbaka eller är mer en tidstjuv, då är det också en tid som man tar bort från barnet eller familjen.
Ja. Precis.
Och då känns det också så här, varför har jag lagt så mycket tid på så oeffektiva saker innan på något sätt?
Ja, men jag tänker det är väl också så här, det finns ju något relationsbyggande i det och man har de här mötena som drar ut på tiden. Alltså så där. Så det hade väl också sitt syfte. Men nu är man någonstans förbi det och kan inte bjuda på det på samma sätt längre. Utan då vill jag hellre ta kanske ett möte och vara mentor åt någon liksom på Viaplay eller någonstans och ta den timmen, men då blir det ändå koncentrerat på något sätt och jag känner att så här, det här kanske inte är tid jag riktigt har, men det ger ändå någon annan någonting. Så att ja, återigen med prioriteringarna då.
Men jag tänker om vi bara går tillbaka till det här du sa om mentorskapet, för du har startat Justic och
en medgrundare till det. Jag är verkligen inte ensam. Nej, det ska jag säga.
Men det är ju ändå satsat mycket på kvinnor. Och är det så att de tankarna började när du fick dina döttrar? Eller har du alltid tänkt liksom att kvinnor behöver stöttning innan dess?
Ja, absolut. Jag kom ju till Sverige med en ensamstående mamma och har ju vuxit upp med henne och sett hur viktigt det har varit med ett stöttande community runt sig. Och då har det oftast varit kvinnorna som har varit de som har hjälpt henne. Så att jag har ju förstått hur viktigt det är under min uppväxt och alltid värnat om att hjälpa andra, särskilt tjejer och särskilt underrepresenterade grupper. Så det har nog alltid funnits med på ett eller annat sätt. Och jag började tidigt med mentorskap redan under gymnasiet till liksom yngre elever, man var fadder. Och då valde jag i princip alltid att det skulle vara någon yngre tjej. Och sen därefter så blev jag projektledare och ansvarig för Ellen och Allan som är mentorprojekt som drivs av Rädda Barnen. Och sen när jag flyttade till Stockholm så Det var ju gruppmentorskap det här Ellen och Allan, men när jag flyttade till Stockholm så ville jag hitta någonting som var mer one-on-one. Och då hittade jag ett program som hette Stella, och där yngre tjejer matchades ihop med äldre kvinnor, lite äldre kvinnor, och då hittade jag verkligen rätt där. Så Femtorship är ju en förlängning av det här Stella-programmet som sen lades ner. Så man kan, ja, det har verkligen alltid liksom funnits där.
Och fortsättningsfråga då på din barndom och sådär, och att du hade kommit hit med en ensamstående mamma. Hur har din uppväxt påverkat hur du liksom är mot dina barn idag?
Men jag har funderat jättemycket på, du nämnde ju liksom ensamstående mamma, men jag kände ju ändå aldrig under min uppväxt att jag saknade något, även om hon hade det svårt finansiellt, och så kändes det ju aldrig, jag kände aldrig av det. Så det har jag pratat väldigt mycket med min mamma om, att så här, hur kunde du liksom få mig så trygg och så känna att jag hade allt, trots att jag nu när jag tittar på det vet hur svårt det var. Så den saken tänker jag väldigt mycket på med mina egna barn. Att se till att jag är ju på en helt annan plats än vad min mamma är. Kan erbjuda mina barn så mycket mer på olika sätt än vad hon kunde. Och hur ser jag till att mina barn har drivet som krävs för att ta sig liksom fram i livet. När jag kan redan ge dem en helt annan palett än vad min mamma kunde ge mig. Den grejen, den tänker jag väldigt mycket på. I mitt föräldraskap. Att se till att hungern och drivet finns hos barnen, trots att de kan få väldigt mycket serverat av föräldrarna.
Hur mycket pratar du och din mamma om liksom barndomen och uppfostran idag?
Ja, men vi pratar jättemycket. För hon sa ju det att det är liksom, du börjar nu med Juni och Hermin. Jag har ju två barn, Juni som är 4 och Hermin som är 1. Och hon säger att liksom, du börjar direkt med att sätta liksom rätt tankar i huvudet på tjejerna, om att allt från att liksom självkänsla, vad man tycker om sin kropp. Du vet, när jag och Juni står och duschar tillsammans, då pratar jag om hur fin kropp jag har. Det gjorde min mamma alltid om sig själv. Åh, vilken fin kropp jag har. Alltså, hur ofta hör man det från andra tjejer eller kvinnor? Men det sa min mamma alltid när vi liksom duschade tillsammans. Gud, vilken fin, stark kropp jag har. Vad den är. Vad kan vi göra med kroppen? Vi kan springa, vi kan hoppa. Vi kan... Så jag har ju alltid haft en jättefin liksom känsla kring kroppen. Vilket jag tror många tjejer har liksom stora utmaningar med.
Ja, visst.
Så den saken till exempel pratar jag jättemycket med mamma om och försöker föra över på mina tjejer redan från dag ett. Liksom.
Ja, det är bra. Jag hade ju en son som när vi gick på simskola, så när han var, alltså han var ju väldigt liten, vad kan det ha varit, 8-9 månader. Så varje gång jag stod och duschade framför honom så började han asgarva. Jag kan säga att självförtroendet då var inte det bästa. När man...
Men det är ju också liksom det fina. Alltså då kan man också ta upp saker och ting och prata. Det ger en liksom tillfällen.
Nej, men det är, nu är han i en fas där han är ju 2 år. Och jag har börjat så här inse att han förstår att det är skillnad på mamma och pappa naken. Liksom.
Exakt. Och det är väl det som gör att han skrattar också. För att du ser ju inte ut som han ser.
Nej, men han är så fascinerad nu. Så nu är det mer fascination. Så nu skrattar han inte. Utan nu är det mer att han stirrar och bara... vad är det där?
Exakt så är det när liksom Juni duschar med sin pappa. Då är det så här, what is that? Och Johan står och asgarvar, för det är liksom, det är så konstigt. Men,
ska det se ut så där?
Ja, exakt. Hög igenkänningsfaktor.
Ja. Nej, men precis. Nej, men som sagt, från början hade man väldigt dåligt självförtroende i form av mammakroppen och hur det var. Men eftersom att min son tyckte det var kul kropp. Men nu är han ju fascinerad, så då blir man lite mer stolt istället.
Det är bra.
Att, ja, det kan skifta, verkligen skifta.
Absolut.
Men förutom då tänker jag också kring ditt ledarskap. Har du blivit annorlunda, både anställd och företagare och styrelseledamot, efter att du fick barn? För jag menar, du var ju ändå det innan du fick barn också.
Ja, men jag tycker ändå att sen barnen kom så har, alltså det här hållbarhetstänket har ju liksom, det har jag alltid funnits där, men det blev så ännu tydligare, alltså en tydligare målsättning kring det efter att barnen kom. För att då finns det helt plötsligt en framtid som inte är kopplad till en själv, som man vill värna om ännu mer. Så att ta upp det här hållbarhetstänket, och som då liksom inkluderar mångfald och inkludering och liknande. De frågorna har jag nog eldat på och utmanat ännu mer sedan barnen kom. För att jag förstår ju att så här, det är ju ingen annan som kommer göra det jobbet. Alltså det är ju upp till oss föräldrar, ledare, att se till att skapa en framtid för våra barn.
Men vad får du för respons då? För jag menar, jag har känt av att många är lite så här, nej, det tar vi sen på något sätt.
Men jag tror olika respons beroende på vilket sammanhang jag har varit i. Mesta skulle jag säga har varit liksom positivt. Jag tycker att de flesta bolag som jag jobbar med tar de här frågorna på allvar. Sen så gäller det ju att i många fall också gå från good to great. Jag tycker att vi håller in liksom förhållandevis på de bolagen jag arbetar med i alla fall hög lägsta nivå i de här frågorna. Men det handlar ju om att utmana det och bli ännu bättre. Och det kan ju vara ganska svåra och lite så här painful konversationer eller diskussioner ibland. Men det tycker jag är bra.
Men sätter du krav på sånt när du ska gå in i en styrelse, när du ska investera? Har du sådana krav?
Ja. Absolut, absolut. Jag är inte intresserad av att investera eller gå in i en styrelse där man inte har ett hållbarhetstänk. Där jag kan se att man jobbar med att se till att folk som jobbar i bolaget ska ha samma möjligheter, att man premierar på lika villkor och så vidare. Så det är absolut grundläggande.
Om du jämför det med tidigare år och liksom ändå fram tills idag, har hållbarhetssynen hos många bolag förändrats? Alltså går vi till några ljusare tider eller bättre inställning till det, eller?
Ja, det tycker jag. Jag tycker kraven från investerarna är ju också väldigt tydliga. Man vill ju se att man jobbar med de här frågorna och inte bara det fluffiga, utan så här, man vill se konkreta resultat. Liksom, vilka initiativ har man tagit? Vad har det resulterat i? Sen så finns det ju naturligtvis sidor av det här som man ser där man känner att så här, okej, ställer visserligen krav, men sen så kanske man själv håller på med en viss typ av greenwashing eller femwashing eller vad man vill kalla det för. Så att liksom de negativa delarna finns ju absolut där. Men jag tycker att de liksom positiva trenderna vi ser är starkare.
Just det. Det är ganska skönt att höra i alla fall.
Ja, men det är en bra känsla. Jag har hopp.
Men hur är det liksom privatmässigt då? Pratar ni också om hållbarhet hemma i form av klimatfrågan och lite sådana bitar, eller?
Jo, men det gör jag. Framförallt då med Juni, 4 år, som en man ändå kan liksom prata lite mer om de här sakerna med. Hermin som fyller 2 i juli är ju inte riktigt där. Men Juni pratar jättemycket med kring, jag försöker nyttja liksom leksakssituationen, att säga att så här, du måste gallra ut, att alltså det liksom finns barn som inte har, och så får hon köpa nya leksaker på Myrorna. Så hon vet absolut vad Myrorna är för typ av affär, att det är, där lämnar man in saker som man inte vill leka med längre, och så finns det andra som man kan hämta, köpa. Och det är för att det finns inte tillräckligt med naturresurser. Och så att det, absolut, hon är på banan där.
Ja. Jag har märkt också att förskolor överlag har börjat fokusera lite mer, och både så här hur de tänker kring mat och både hur man tänker kring, ja, men så här, de pratar på ett annat sätt. Jag kommer inte riktigt ihåg att man ens tänkte på kompostering liksom, när jag själv gick på förskola. Jag har ju liksom ingen minne av sånt, men man märkte ju att det, liksom, det börjar redan där ändå.
Ja, men det har jag absolut märkt av hos oss också. Vi har ju ett, Juni och Hermin går ju på ett föräldrakooperativ. Så att vi tar ju liksom mycket ansvar för föräldrarna där. Men de får ju gå och sortera skräp, och de vet att liksom matavfall ska i en liksom bunke och allt annat ska i en annan och så vidare. Så det tycker jag bara är fantastiskt.
Något som vi också har, eller jag är ju uppvuxen med att mina föräldrar oftast skickade ner liksom leksaker och kläder till vår familj i Polen. Det var liksom en standardgrej för att vi i Sverige hade det ju bättre, även om vi inte hade det kanske identiskt som våra svenska kompisar. Så hade vi alltid kläder och leksaker över och skicka över. Så att på något sätt, det har jag också liksom försökt få in, att både jag och min man, vi skänker alltid bort kläder när man ska sortera. Man kan skänka bort. Min son försöker ju, eller jag försöker alltid köpa till Tio också, så mycket jag kan på typ Stadsmissionen och Myrorna som är nära där vi bor. Men jag märkte just att de har börjat prata på förskolan i så här lektermer. Att så här, man kan ge och ta, men att vi har också börjat ge saker till förskolan. Där förskolan var chockad över och bara, vad ska vi betala? Och jag bara, nej, ni kan få det här, för att jag känner att ni gör ett bra jobb och Tio behöver inte ha de här grejerna liksom.
Men det är toppen. Vi har också sådär att barnens gamla eller rutin på förskolan, att om man har gamla typ utklädningskläder som alla tycker är svinkul, så kan man lämna dem till förskolan, så får andra barn leka med dem.
Nej, men jag tycker det är bra. Det är bra. Men okej, om jag går tillbaka till dig då, förutom förskolan och allt det här då, men tycker du att föräldraskap är en karriärbroms?
Absolut inte.
Nej.
Herregud, och det är det liksom första jag säger till mina med mitt team. Oavsett om det är liksom män eller kvinnor i det, så brukar jag lyfta att så här, men det finns liksom ingen rätt timing kring de här sakerna. Och ett år, eller hur länge du nu vill vara föräldraledig, går så himla, himla snabbt. Folk märker knappt att man är borta. Men jag tror att man upplever det här som så mycket större, och det är ju en livsförändring naturligtvis, men jag tror att när man kommer över, när det väl händer och man kommer över, så ser man att så här, okej, jättestor omställning privat naturligtvis, men det är ju inte en, jag har i alla fall inte upplevt att det har varit någon broms för min del. Men å andra sidan, jag var ju helt föräldraledig med Juni i ett år. Och sen så jobbade jag halvtid med Hermin under hela liksom året sedan hon kom. Ja. Så att det beror väl kanske också på vad det är för typ av barn man får naturligtvis. Ja. Vad är det för bebis man har? Ja. Skulle absolut inte kunna jobba med min första.
Nej.
Det hade aldrig funkat, men med Hermin gick det. Så att,
Men hur har folk, jag tänker in i närhet, men också i liksom via playgruppen, för att du är ju ändå med i en ledningsgrupp och det är liksom flera i ledande positioner. Pratar man kring föräldraledighet, föräldraskap, tar folk föräldraledigt eller gör man inte det?
Folk tar föräldraledigt. Min chef har varit borta i liksom två omgångar själv. Och man såg inte mycket av henne under det året. Liksom. Så att absolut, vi pratar om det och vi vill ju att folk ska kunna vara föräldralediga. Det är ingen som sa till mig att jag var tvungen att jobba halvtid med mitt andra barn, utan det var verkligen valt. Alltså det var verkligen min egna vilja som liksom gick igenom där. Men det var också för att jag kände att jag hade jobbat upp mitt team till liksom, att bli så pass självgående by the time jag liksom fick mitt andra barn. Ja. Så då var det mycket lättare att så här, då handlade det ju om de här 50%, handlade ju bara om att liksom coacha teamet lite grann emellanåt. Så det var ju inte liksom att behöva vara inne på kontoret halva veckan och göra vanligt jobb, utan det var ju mer ledarskapsdelen där som jag kunde fortsätta haka i, och det funkade. Så att jag tror att det beror väldigt mycket på vad man har för jobb och vad man får för bebis.
Ja. Men har du behövt liksom bortförklara dig eller på något sätt extra förklara dig för att du jobbade under den här, sen du fick det andra barn?
Nej, inte bortförklara på något sätt, utan då har jag mest fått den här frågan, okej, men hur har det gått ihop då? För du vet, hur har det funkat? Men det har ju funkat precis av de anledningarna jag sa nu, att så här, teamet var ändå självgående, jag hade en bebis som funkade att jobba med, och det var liksom enkelt. Men jag har full förståelse och respekt för att det inte funkar för alla. Däremot så tror jag att jag har mer fått den här frågan också, aha, men din man då? Ska inte han vara föräldraledig? Och det har han ju inte varit, och han är ju egenföretagare. Så jag tror kanske att det har mer varit det som jag har fått fråga omkring. Varför har inte han varit föräldraledig?
Men har ni tagit in hjälp då om inte han har kunnat vara föräldraledig? Har ni tagit in några extra hjälp eller liknande bara för att klara av vardagen?
Nej, ingen extra hjälp så. Vi har ju tyvärr inga mor- eller farföräldrar som bor i Stockholm heller. Johan är ju från Småland och jag är ju från Värmland. Så att våra föräldrar bor ju inte i närheten på något sätt. Men vi har ju naturligtvis liksom sett till att när det är i perioder att så här, min mamma har kunnat komma upp och hjälpa oss en vecka och sen åka tillbaka och sådär. Så den hjälpen har vi verkligen haft. Men ingenting utöver det, eller vad man ska säga, i vardagen.
Men hur ser en liksom dag ut för dig då?
Ja, men vaknar när oftast den yngsta vaknar. Men hon sover rätt bra, så det brukar vara runt typ 7 eller kvart över 7 eller något sånt där. Och så käkar vi tillsammans. Och sen så brukar vi alltid se till att så här, en lämnar och en hämtar. Om det är så att jag ska in till kontoret, jag är inne på kontoret ungefär 3 dagar i veckan, tisdag, onsdag, torsdag brukar jag vara, jobba hemifrån måndag, fredag. Och kontoret är ju på Söder, så då får man ju alltid mecka lite grann med du vet, pendeltåget som ju inte har gått så bra de senaste månaderna. Det har varit lite pusslande där, kan man säga. Men då brukar jag liksom antingen hämta då eller lämna, och vi brukar lämna strax innan 9. Jag hämtar alltid, vi hämtar alltid vid 4. Det är jag liksom benhård på. Så att jag sätter liksom inte möten vid den tiden. Alla vet att så här, ska vi ha ett möte efter 4, då ska det vara någonting som brinner typ. Annars kan det vänta till en vanlig dag. Och jag tror att bara sätta de där gränserna, för jag vill, alltså tiden går så otroligt snabbt just nu, och liksom de här åren med barnen är så viktiga. Jag blir typ ledsen när jag tänker på att jag ska lämna barnen vid 9 och hämta sent, och sen har jag bara 2 timmar med mitt barn, alltså varje innan de ska sova. Det blir inte mycket tid. Så att jag försöker karva ut den där, liksom, de här 4 till 7:30 till de ska lägga sig, få de här 3,5 timmarna tillsammans. Och hålla den tiden helig. Sen kanske det blir så att jag behöver sätta mig och jobba kväll någon gång. Men jag kan också säga att så här, det senaste året så har jag aldrig haft så bra balans som jag har haft under det senaste året. Att jag kan kanske ha jobbat liksom, jag vet inte, lite mer än handfull gånger på kvällarna under det senaste året. För att det är
under
ändå
senaste året?
Ja. Jag vet, jag skakar på huvudet.
Jag är typ chockad.
Ja, men det, återigen, det är ju de här prioriteringarna. Och det låter kanske typ provocerande, men det har ju handlat om att jag har andra typer av arbetsuppgifter. Alltså när jobbet är mer operativt så är det ju inte liksom, det är inte som när jag var på liksom advokatbyrå och jobbade som biträdande jurist eller liksom junioradvokat och man bara pinnade på dygnet runt. Alltså den tiden är ju över. Så att jag kan få mitt schema att gå ihop på ett helt annat sätt nu för tiden.
Ja. Men du jobbar inga helger? Det är i så fall extra kvällar som skulle bli. Ja.
Det är så fall extra kvällar. Nej, inga helger. Alltså det är ju, eller om det är någonting med Justic eller, och självklart behöver jag jobba så gör jag ju det. Men det är bara det att just nu under senaste året, det har liksom varit jättebra.
Hur mycket lägger du tid på liksom dina andra arrangemang och liksom dina företag eller styrelser och de uppdragen?
Jo, men jag lägger väl en hel del tid på det. Sen så när det gäller Justic så är vi ju ett team på. Jag har ju med medgruddare där, Evelina Antila, och så har vi en ny vd som ska in snart också som heter Sara Somansson som också är tidigare advokat. Vi har en utvecklare, en liksom IT-chef. Så vi är ju ett team där också som arbetar tillsammans, vilket gör att men alla kan lägga lite tid var och så får vi väldigt mycket gjort tillsammans. Alla vi har ju ordinarie jobb vid sidan av Justic. Just det. Så vi bygger ju det här bolaget tillsammans vid sidan av våra ordinarie arbeten. Och sen så styrelsegrejerna. Jag har ju ett par styrelseuppdrag, men alla de är ju också, som du vet, liksom, med styrelseuppdrag, de är ju begränsade i tiden. Ja. Vissa har ju liksom 5 möten per år, andra har liksom 10 möten per år, men det är liksom en gång i månaden, 2,5 timme. Det funkar.
Exakt så. Ja. Jag tänkte en annan sak just kring med livspusslet och balans. Du skrev ju till mig i höstas på sociala medier att jag borde ta egen semester, att åka själv liksom iväg och verkligen våga, för att jag skrev ju till dig att jag skulle aldrig våga liksom. Men hur mycket tid tar du för dig själv? Alltså hur mycket kan du landa? Hur mycket tid lägger du på träning eller bara på att andas eller åka iväg?
Ja, men om vi börjar med andas då, så
Ja.
började jag meditera, alltså såna här korta meditationer för
Ja.
3 år sedan. Och det är sådana här mikropauser. Vi snackar liksom 2 till 3 gånger om dagen, 5 minuter, sitta på toaletten och andas.
Ja.
Det gör jag varje dag. Och i början så var det för jävligt. Det var så här, tankarna bara, du vet, rusade. Jag började göra inköpslistor under de här 5 minuterna. Alltså du vet, det var kaos. Men med tiden så har man liksom lärt sig att stilla de där tankarna, stilla det där bruset. Så de där 5 minuterna 2 eller 3 gånger om dagen, de gör verkligen underverk. Så jag skulle vilja gärna tipsa alla om att testa det. Och även om det känns otroligt svårt i början, så fortsätt.
Ja.
Så det är väl den ena delen. Sen träningen, vilket har blivit mycket mindre såklart efter att, liksom, eller inte såklart, men jag har fått prioritera bort det till
Ja.
förmån för att kunna vara med barnen och ta på mig andra uppdrag. Men jag tycker ändå att över det senaste året så har jag liksom börjat få in den mer som en rutin igen. Och sen just det här som du var inne på med de här egna resorna.
Ja.
Det har ju inte blivit av sen barnen kom in i bilden. Men det är ju absoluta favoritgrej.
Ja.
Jag rekommenderar det också varmt. Alla som är nyfikna på det, bara gör det. Stick ut och res själv. För ja, men man lär sig så otroligt mycket om sig själv. Hur det funkar att hitta sin plats i en annan del av världen. Även om så om du bara är där i en kort stund liksom. Men jag funderade faktiskt häromdagen på
Jag
att så
sa.
här, gud, nu, ja, jag bara, är det inte dags
Ja.
att säga till Johan att i höst så drar jag på surfresa i liksom 5 dagar själv.
Ja.
Jag tror det.
Vart skulle du vilja åka
Vi
då?
får se.
Ja.
Nej, men kanske Marocko. Där har jag
Jaha.
surfat tidigare. Det har varit väldigt, väldigt bra.
Ja.
Portugal.
Ja.
Så hyfsat nära, så ska man iväg 5 dagar, då kan det inte vara liksom jättelångt
Nej.
bort.
Ja, men jag visst. Jag kanske köper en likadan biljett och råkar träffa dig där.
Men come along. Det är, ja, do it. Det ser
Ja.
jag fram emot.
Ja, gud. Ja, men man blir ju alltid så här. Alltså jag borde ju, men det här tycker jag är överlag, för jag märker det så när man pratar med kvinnor så är det ju oftast att så här, man prioriterar bort sin träning, men man prioriterar sin andning. Men andningen är, som du sa, det är några gånger per dag eller någon gång per dag. Men den här egentiden är vi ju väldigt dåliga på något sätt.
Ja, verkligen. Och
För
jag
man ska
tycker
vara
vi
överallt.
borde bli
Ja.
bättre på det. Jag menar egen tid, alltså det är ju bara, det är ju så olika för alla. Är det en promenad?
Ja,
Är
visst.
det liksom att gå och få någon
Ja, just. Ja.
ansiktsbehandling? Eller vad är liksom egen tid för dig? Men jag tycker det är så viktigt att ta den för att också visa barnen att det är viktigt att mamma och pappa får spendera lite tid med sig själva.
Ja, visst.
Och för att ta hand om sig själv.
Ja.
Men
Nej, men så.
varför har du inte åkt ut själv? Det
Men
tycker jag är
jag
alltid så
vet
intressant.
inte. Nej, men alltså, det är så här.
Är det
Jag är ju
tiden eller
uppvuxen
är
med
det
att.
någonting så här, att det känns jobbigt?
Nej, men jag vet inte. Jag är uppvuxen med att resa, liksom, med min familj och så att jag har ju inga problem att åka till ett annat land och träffa en annan kultur eller människor. Men jag tror att det handlar om. Jag vet inte. Nu har jag blivit typ mer nojig. Så här, tänk om det händer mig någonting på vägen. Vad kommer hända med min familj? Alltså, jag har ju blivit typ sån istället.
Ja, men de tankarna har jag också. Alltså jag hatar ju att flyga redan innan och nu är det
Ja,
ännu
och
värre.
nu är
Så
det
där kan
värre.
jag verkligen känna igen mig i.
Ja.
Men jag tänker också att så här, man vet ju hur liksom
Jo, jag
oddsen ser
vet.
ut där.
Ja, men alltså, är det inte så
Så.
att man kan bli mer överkörd och dö av
Ja,
av en bil än ett
exakt.
flygplan?
Ja, exakt. Så det är bara att hoppa på. Och jag tänker så här, man behöver ju inte ens, man behöver inte ens hoppa på ett flygplan. Alltså det kan ju
Nej,
lika
nej,
gärna vara
nej.
att man tar tåget till Norrland.
Ja, ja,
Alltså.
ja. Ah, nej, men alltså, absolut, så är det ju. Men jag vet inte, det har väl blivit. Jag har bara inte tagit tummen ur, så är det. Så är det
Ja.
bara.
Men kan inte vi lova varandra nu?
Jo.
Ja.
Jo. För jag har ju faktiskt skrivit det som ett mål. Efter att jag pratade med dig i höstas så brukar jag alltid göra mål för, ja men så här, nästa år under december-januari-skiftet liksom. Så bara, Så då har jag skrivit att jag ska göra en resa för mig själv så att jag ska må bra.
Ja, gör det. Ska vi prata efter igen?
Ja, får vi se vart livet har landat efter det där.
Exakt.
Ja, men super.
Bra.
Men jag tänker, gud, jag har ju så mycket frågor. Och tiden börjar rinna ut. Men okej då, om vi börjar så här då. Sista frågan. Har föräldraskapet och liksom mammalivet, den kombon varit som du hade tänkt dig?
Bättre.
Bättre? Oh,
Ja,
härligt.
det tycker jag.
Ja.
Bättre. För att jag har ju aldrig drömt om barn
Ah,
så,
okej.
eller bröllop. Jag har inte varit liksom den typen av person. Så
Okay.
att när barnet kom, alltså när juni kom, så var det så här en kärlek som alltså bara, du vet, ryckte undan mattan för mig.
Ja.
Jag var inte beredd på den, för jag hade inte fantiserat om den. Du vet, som många gör liksom, under hela livet, eller du vet, att man så här börjar tänka på barn tidigt. Det var ju snarare tvärtom för mig. Jag vet att jag hade någon period där jag var så här, fast jag tror inte jag kommer få barn, typ.
Ah, okej.
Men sen så kom juni och
Men
det
vad fick du
blev...
ändra då? För jag menar, det är ju ändå ett steg med graviditet och hela den biten och
Men jag träffade ju min sambo,
ja.
Johan, och det... kändes ju, när vi blev gravida så kändes det ju liksom självklart att
Ja, just det.
behålla.
Ja.
Om man var på en plats i livet och man tyckte att så här, ja, men det är stabilt och bra och varför inte liksom.
Ja.
Och då började ju de här liksom moderskänslorna komma. Så att jag tror att jag blev så himla tagen
Ja,
på
just
det
det.
sättet liksom, av att få bli mamma. Så att det blev ju så mycket. Jag fattade ju att det skulle vara stort, men det blev ju, det är ju så fysiskt och psykiskt och det tar ju över
Ja.
allting
Ja.
på ett, för mig då, väldigt oväntat positivt sätt.
Det är ganska härligt ändå.
Ja, alltså verkligen. Sen är det ju utmanande som fan, men
Ja.
jag tycker ändå att det är den här mixen och att man känner att man liksom jobbar tillsammans och man gör det här för varann och för barnen. Nej, men som gör att det har bara blivit bara så mycket bättre än vad jag kunde
Ah, vad
föreställa mig.
kul. Men har du någonsin känt någon form av så här skuld och skam att inte vara den här perfekta mamman?
Hela tiden.
Ja.
Alltså, det är ju jättesvårt. Jag försöker ju att vara närvarande.
Ja.
Men det är klart att som en dag som igår, när Juni var tvungen att följa med på tre möten,
Ja.
att jag kände att så här, ah, vad synd att inte jag bara kan vabba då.
Just
Alltså
det.
helt
Ja.
och hållet och bara låta liksom vara med henne och ta hand om mitt sjuka barn istället för, naturligtvis, alltså hon var ju tillräckligt bra skick för att kunna följa med.
Ja.
Det ska ju sägas, men att så här, jag sitter ju ändå där och tänker, gud vad tråkigt att jag liksom bara inte kunde vara med henne hela den här dagen utan hon fick följa med på de här 3 halvtimmesmötena.
Ja.
Men it is what it is. Jag tänker
Ja.
att det, jag skulle vilja träffa den föräldern som går runt utan att känna några skuldkänslor.
Jag
Introducera mig
letar
för
fortfarande
henne
efter
eller
den.
honom så
Ja, men jag...
vill jättegärna snacka.
Ja.
Ja.
Det är väl lite så. Jag kan väl säga att det kanske är lite fler män som brukar säga nej, nej, jag känner ingen skuld och skam liksom. Det har jag ju märkt genom de här säsongerna som varit med Päronsnacket. Men männen kan ju ändå säga att så här, men det är ju ändå någonting som skaver. Men så är det. Men jag tänker, jag kommer behöva avrunda nu dessvärre, även om jag har cirka 12 frågor kvar till dig, så att jag tänker vi får väl ta det här någon annan gång.
Del två.
Men om du ska ge tips till en förälder som ändå vill satsa och tänker mycket på sin karriär, men ändå till exempel kanske sitter gravida just nu eller har precis fått barn, hur ska man tänka?
Men jag tycker att man ska se till att ha en väldigt bra och öppen, om det är möjligt, liksom, dialog med sin egen chef. Och förklara vad man oroar sig för och vilka, liksom, hur man skulle vilja att ens drömscenario skulle se ut.
Ja.
För att det är liksom väldigt ofta, det ligger ofta nära till hands att kunna fixa. Bara om man liksom vågar uttrycka vad man vill ha, vad man oroar sig för, så att ens chef vet. Och så kan man liksom mitigera det där och navigera i det där tillsammans. Så jag tror att öppna upp, dialogen är jätteviktig.
Super. Bra tips. Och jag tänkte säga, det var inte sista frågan, för jag har ju även frågan nu, burken!
Just
Så.
det,
Här
burken.
ligger det ju lite frågor från tidigare gäster som vi har lagt in i en burk. Jag kommer skaka om den Och sen när du är redo så säger du stopp. Och så tar jag upp en fråga. Så får vi se vad du får. Och det är liksom, det kan vara högt och lågt och allt där mitt emellan. Men jag tar inget ansvar.
Stopp.
Avsluta meningen. När mina barn är äldre ska jag.
När mina barn är äldre ska jag få det väldigt mycket lättare att hitta den här egentiden.
Snyggt!
Det ser jag fram emot.
Ja, det kan jag verkligen tänka mig.
Den comes to mind faktiskt.
Ja.
Det känns ganska klockrent. Men
Ja.
jag har ingen sån här, du vet, när de är äldre, då ska jag göra det här. Utan
Nej.
allt jag vill göra planerar jag ändå att göra liksom, med barnen under tiden de växer upp. Sen att just hitta de här små luckorna, det tror jag blir lättare.
Jag längtar till att få se dig som en proteinpumpare på gymmet. Där är jag. Yeah!
kör vi.
Ja, men
Ja,
super, alltså, jag är
så
så tacksam och
kul.
jätteglad att du har varit med i Päronsnacket. Vi har tyvärr inte många sekunder kvar. Och som sagt, jag har så många frågor som jag bara vill ställa till dig, men det får vi ta vid något annat tillfälle. Men du ger ändå hopp med din livsinställning och hur du har prioriterat och så känner jag att du är en fantastisk förebild. Det är så
Ja,
kul
tack
att du var med.
snälla. Så roligt att jag fick vara med. Vi ser verkligen fram emot att höra om du kommer iväg på din egen resa.
Ja, jag tänker jag kommer uppdatera dig så att det är. Ja, men nu när jag har lovat så har jag lovat, så är det
Ja,
bara.
nu har du lovat. Och jag också.
Ja,
Så att...
precis. Så vi får se om vi åker till samma ställe, om jag hakar på eller inte.
Exakt,
Ja.
exakt. Tack snälla.
Ja,
Det
men
var
tack
så kul.
snälla och ha det så himla bra. Hej då!
Detsamma. Hej då.
Du har precis lyssnat på Päronsnacket med mig, Klara Maria Mach. Gillar du podden får du gärna prenumerera och recensera. Kika gärna in Päronsnackets Instagram för att säga hej, tipsa på vem du skulle vilja ha med i podden eller om du bara vill dela med dig av din historia. Stort tack för att du har lyssnat. Vi hörs. Hej svejs!